Jag trodde ju aldrig man skulle lyckas med att man inte får röka i Spanien till exempel på en restaurang. Det får man ju inte längre.
Hur många öl är det? Hur många glas vin är det? Och hur många centiliter starksprit är det?
Det är lätt att fastna i kunskapsträsket, att det handlar om att folk saknar kunskap.
Ja, hälsa är ju... Health is wealth.
Det jag kan läsa mig till och förstå är att ju mindre man dricker, desto bättre är det.
Välkomna till podden Hälsa för ohälsosamma med mig, David Ebrard. Jag är läkare, psykiater, inte sån här cancerläkare som är riktig doktor. Jag är bara låtsasdoktor. Psykiater och författare. Idag kommer vi att tala om cancer och hur man ska få människor att leva ett liv där man minskar risken att få cancer. Under pandemin är det många cancerkontroller som ställts in och även en del operationer och behandlingar. Det kan leda till att fler blir sjuka och i värsta fall dör. Förra året diagnostiserades 2,7 miljoner människor med cancer i EU och 1,3 miljoner dog av cancer. EU ska ta fram en cancerplan för hela Europa och en av dem som är ansvarig för att komma med synpunkter på cancerplanen är Birgitta Sarkedius som till vardags är regionråd i Dalarna för Kristdemokraterna. Välkommen!
Tack!
Du leder en regionkommitté för EU som består av Sverige då och en massa andra...
27 länderna i EU, ja. Vi är kommun- och regionföreträdare för att...
För allihopa?
Vi är drygt 300 som företräder regioner och den lokala nivån för att också EU ska lyssna på de som faktiskt ibland får utföra det EU-beslut där. Mm. Så att det är därför som man 95... bildade EUs regionkommitté.
Och hur går det då?
Det går väldigt bra. Man lyssnar till oss och vi ska vara på snart en sittning här framöver just när det gäller EU-planen kring cancer. Och då är det från kommissionären Stella Kyrkiades som har ansvar för de här frågorna och som själv har varit drabbad av bröstcancer. Hon kommer att medverka tillsammans som nationella parlamentariker och därför även EUs regionkommittés ledamöter finnas med där, ibland jag då.
Jag tänker att det är väldigt många inblandade här. Det är oerhört stort det här.
Ja, och det beror ju helt enkelt på att man har sett att cancer börjar nästan komma att bli... De flesta i EU dör av hjärt-kärlsjukdomar, men sen kommer cancer. Mm. Och i och med att vi lever längre och vi har en förändrad livsstil, det gör att cancerfallen ökar.
Ja, för det vet jag, min bror som är onkolog säger att den viktigaste riskfaktorn för cancer, det kanske han har, jag vet inte om jag citerar honom rätt, han säger det är ålder.
Mm. Ja, i och med att vi blir äldre så blir det fler som får cancer.
Ja, vi återkommer till det. Vi har också med en av dina experter, Birgitta, som du jobbat tillsammans med, Hans Hägglund. Varför känner jag igen det namnet? Och varför känner jag igen dig, Hans?
Ja, men det är för att jag är nationell cancersamordnare och jobbar på SKR.
Nej, det är det inte. Det är för att du nyligen var faktiskt med här i podden i ett helt annat ämne. Hur nyttigt det är att basta.
Så var det, ja. Okej. Okay.
Men Hans, du är ju professor och samordnar cancervården för Sveriges regioner och kommuner till vardags när du inte bastar då. Vi kan väl börja här bastu då, vi ska knyta ihop säcken lite grann då. Vad tror du om bastu som behandling mot cancer?
Ja, det är ju, vi har ju etablerade behandlingsmetoder med cellgifter, strålning, kirurgi och...
Du föredrar dem just i det fallet.
Absolut. Däremot så kan man ju för att förbättra livskvaliteten ta ett bastubad. Sen finns det en SBU-utredning som har tittat på just hur värme påverkar patienter med cancer. Och vi vet att cancercellerna är lite mer värmekänsliga och man ökar blodflödet till tumören när man blir varm eftersom kärlen vidgas. Och sen stimuleras immunförsvaret. Så att det finns ingen vetenskap. Men jag skulle vilja säga att det kanske inte är helt uteslutet att ett bastubad tillsammans med behandlingen eller efter behandlingen kanske till och med skulle kunna vara positivt. Men det finns absolut inga vetenskapliga belägg.
Nej, jag skojar lite. Välkomna hit båda två.
Ja, men stort.
Och vi kommer faktiskt också ringa upp Ellen Brynskog som finns i Göteborg och jobbar som utvecklingsledare för Cancercentrum i Väst. Men den första frågan jag ställer till er här som sitter här. För jag undrar, vad kan EU egentligen göra när all sjukvård är nationell? Vad tänker ni om det?
Om jag får börja där då, så kan jag säga så att EU har faktiskt ansvar för hälsan. Och det märkte vi ju inte minst nu när det var covid, att man var väldigt hjälpsam när det gällde att få ut både vaccin och att man fick statistik över antalet sjuka i covid. Och det kommer att öka, är jag helt säker på, efter covid. Men
alltså den här statistiken menar du?
Ja, alltså jag tror att EU vill ta mer ansvar för europeernas hälsa. Eller EU-medlemsstaternas hälsa. Och det man har upptäckt i EU är ju att 40% av cancerfallen kan man förebygga. Och det är ju det som är det viktiga, alltså förebyggande arbete. Och EU har varit framgångsrika när det gäller rökning till exempel.
På vilket plan tänker du? För jag, om jag inte fått fel för mig när det kommer till det här med rökning, så finns det väl inget land i EU som är mer framgångsrikt vad gäller rökprevalensen än Sverige?
Det stämmer.
Så jag vet inte om de kan slå sig för bröstet så mycket. Alltså hela EU, jag vet inte.
Men nej, men jag trodde ju aldrig man skulle lyckas med att man inte får röka i Spanien till exempel på en restaurang. Det får man ju inte längre. Så EU har ju jobbat med rökning och få ner antalet rökare i Europa. Och vi är bäst, det stämmer. Så att det är ju tanken med EU-samarbete, är att man ska hitta goda exempel. Och Sverige är ett bra exempel på det här, hur man kan få ner rökningen.
Ja, hur har vi lyckats med det i Sverige då?
Det finns väl flera orsaker. Dels har vi väl varit bra på att kommunicera riskerna, tänker jag. Och vi har fått till en beteendeförändring i befolkningen. Men sen kan ju andra delar ha hjälpt till, som förbud att röka på restaurang och så vidare. Men jag tror inte att man kanske kan peka på någon enskild faktor i det här fallet.
Det finns ju en alternativ förklaring. Ingen som tänker på något?
Jag vet vad du vill säga.
Det är att vi har snus, eller hur?
Exakt. Ja. Vad tror ni? Kan det ha någon betydelse? Kanske?
Det kan det säkert ha. Jag menar, det är ju... snus är ju inte tillåtet i andra EU-länder än Sverige.
Exakt.
Och det finns väl en orsak till varför svenskarna kämpade för sitt snus. Eller många orsaker. Men det är inte omöjligt att det är så att... det är fler män som övergår till snuset och på det sättet lämnar rökningen.
Traditionellt sett har det varit.
Absolut, så har det varit. Mm.
Okej, vi kanske har anledning att återkomma till det. Men jag tänkte bara, det förslag på yttrande, det vill säga som ni, Birgitta, har synpunkter på och som du har varit expert ansvarig för, Hans. Så skriver ni så här. Regionkommittén stöder åtgärder för att lyfta fram fördelarna med en hälsosam livsstil och hantering av viktiga riskfaktorer, såsom cancer som orsakas av rökning, skadlig alkoholkonsumtion, fetma och brist på fysisk aktivitet, exponering för föroreningar, cancerframkallande ämnen och strålning samt cancer som utlöses av olika infektioner. Först tänkte jag att vi måste reda ut det här med cancer. Du sa ju det, Birgitta, 40% kan vi påverka här. Men cancer som en livsstilsskapad sjukdom, ja, som jag minns det så för några år sedan, så var det inte riktigt på tapeten att man benämnde cancer på det sättet. Kanske också för att man då blir anklagad för att skuldbelägga en massa människor. Så. Men bara för att liksom gå på djupet här. Du nämnde 40%. Hur mycket är livsstil och mycket är ärftlighet? Kan ni kanske Hans reda ut lite? Hur ser det ut egentligen?
Tittar man på WHO till exempel, så säger de att någonstans mellan 30-50% kan förklaras utav så att säga livs- eller levnadsfaktorer, livsstilsfaktorer. Och man brukar ju säga att det ligger runt 40 i EU och kanske 30 i Sverige. Och här hör vi ju redan att det finns en skillnad, och det beror ju på hur många som röker i ett land eller hur man exponeras av andra delar. Men jag tror att det du är inne på där är viktigt, att när vi gick i skolan, du och jag, mm. då fick vi ju inte lära oss det här att det fanns, att levnadsvanorna påverkade faktiskt cancerutvecklingen, men däremot att det var en bidragande orsak till hjärt-kärlsjukdom och stroke. Det mm. fick vi lära oss att det idag kanske står för 80-90% av hjärt-kärlsjukdom och strokefallen. Det kan ha varit för att undvika en skuldbeläggning, men det kan ju också ha varit det att vi inte hade kunskaperna så tydligt. Rökning visste vi ju.
Absolut.
Alkohol till exempel tycker jag att det har kommit fram mer och mer under de senaste åren. En annan faktor, mat och fetma, är ju också en sån som har blivit allt tydligare. Cancerfonden gav ut en rapport för något år sedan kring det här. Och fysisk aktivitet har fått större uppmärksamhet också. Mm. Men sen är det ju också solvanor som vi brukar peka på.
Ja, just det. Men det har man ju vetat länge.
Och det har vi ju vetat. Ja. Så att.
Men jag tänkte där, det finns ju många frågor här. Alkohol, vad vet man om det idag som inte vi visste när vi gick i skolan? Alltså bukspottkörtelcancer visste man ju till exempel när jag läste läkarlinjen. Så.
Mm. Jag tänker att det finns inte jättemycket forskning kring det ännu, men det finns ju tillräckligt mycket för att Systembolaget kom ut med en rapport här bara för några veckor sedan kring detta. Och det är svårt att definiera riskbruket. Hur många öl är det? Hur många glas vin är det? Hur många centiliter starksprit är det? Så att jag tycker att det jag kan läsa mig till och förstå är att ju mindre man dricker, desto bättre är det. Och det har en direkt påverkan på cellerna på ett negativt sätt som kan göra att det utvecklas till olika typer av cancerformer. Du tog upp en som pankreas, men det är inte bara pankreas utan även tjock- och ändtarmscancer, bröstcancer och så vidare. Ser man en ökad risk då vid ökat alkohol.
Men är det ändå ganska stora doser? Det kan man inte uttala sig om. Jag inser att det här är ett svår materia.
Jo, men det är det. Och det är ju, man pratar ju om riskbruk. Och i min värld när man pratar om det här riskbruket så är det ändå ganska många glas vin per vecka. Va? Mm. Jag skulle nog föredra att man, när man kommunicerar det här och ger information, som jag sa tidigare, att ju mindre man dricker desto lägre risker att utveckla cancer, skulle jag säga.
Just det. Och när det kommer till de här andra livsstils, så där har man ju också lite frågor kring. Ja, kost är ju kanske inte helt konstigt, men fysisk aktivitet till exempel, att det då skulle minska cancer, vad vet man om det?
Ja, jag kan tänka mig att det finns ju många positiva effekter av fysisk aktivitet, till exempel på immunförsvaret. Det är lättare att hålla vikten och så vidare. Så att det är väl flera sådana delar kan jag tänka mig som är positivt för detta.
Vad tänker du om det, Birgitta? Hur ska vi förändra folks livsstil då till det bättre? För det antar jag att du i den här ditt arbete jobbar mycket med. Till exempel.
Ja, jag tror ju människan är lite skröplig. Vi vet nog egentligen, de flesta kanske, vad man bör göra. Så gör vi det inte i alla fall. Ja. Men som förtroendevald, det vill säga politiker då, så kan man till exempel göra det som vi har gjort i Region Dalarna. Det är att vi har stöttat idrottsföreningarna i Dalarna. I vårt fall då är det skolorna vi har satsat på tillsammans med idrottsföreningarna.
Vilken ålderskategori?
Ja, vi har sagt mest mellanstadiet då. Och gör roliga saker. Innebandyn kom ju till faktiskt en gång på fritidsgårdarna.
Jag har alltid sagt, det är ingen riktig sport.
Jo då, den växer och alla kan göra
det. Nu fick jag hela innebandy Sverige på mig.
Men jag tror man kan göra mycket mer inom hälso- och sjukvården också. För som det är idag, och det har man konstaterat att i EU, så lägger vi alltså bara 3% på förebyggande arbete. Och där kan man bli mycket bättre att skapa en struktur i samhället som gör det lätt att röra på sig.
Men hur rent praktiskt, för det här är ju en återkommande fråga i vår podd, hur gör man det? Du hade ju något exempel här med idrottsföreningarna, och jag vet att du säkert, och ni båda känner till Bunkeflo-skolan i Malmö, där man införde vad var det, jag vet inte hur mycket idrott, men det var idrott varje dag i alla fall, och det hade ju en enormt positiv effekt framförallt på pojkarna. Sen vet jag inte om det här var en cancer, det får vi ju se längre fram, men det hade enormt positiv effekt på deras studieresultat. Är det en väg framåt att man faktiskt börjar varje skolmorgon med en halvtimmes gympa eller någonting? Vad tror ni om det?
Ja, men det vore väl fantastiskt att börja med morgongymnastik. Det vet man ju nu när man blivit äldre att det känns ganska skönt för att sen komma igång och ha en liten bättre dag. Men jag tror att det är väl en del är väl att börja i skolan, men jag tror att det är många samhällsaktörer som behöver vara involverade i att få igång Sverige, om det gäller just fysisk aktivitet, men det gäller ju andra livsstilsfaktorer också. Jag menar civilsamhället och skolan, sjukvården och så vidare. Så att det här är någonting som man tillsammans behöver arbeta med.
Arbetsgivarna kan ju till exempel ge fördelar om man köper en cykel. Och som förtroendevald vet jag också att vi håller på att jobba mycket med cykelbanor. Det främjar ju också att man hellre tar cykeln än bilen till exempel. Så det finns så många sätt på ett positivt med morot istället för piska.
Du är för moroten och inte piskan.
Jag vill ha morötter.
Ja, jag tror det är bra. Nu ska vi se, nu har de ringt upp Ellen här. Hej Ellen.
Hej David.
Då ska vi göra så att du ska få introducera dig själv, Ellen.
Det kan jag göra. Jag heter Ellen Brynskog och jobbar som utvecklingsledare på Regionalt Cancercentrum Väst i Göteborg. Bland annat med cancerpreventionsfrågor. Jag är sjuksköterska och folkhälsovetare.
Jag och Birgitta Sakredius och Hans Hägglund sitter här och pratar hur man ska få människor att ta till sig livsstilsförändringar och de hälsoråd som finns. För jag tror ju generellt sett att vi människor är ganska dåliga på att göra riskbedömningar och se vad absolut som är farligt i egna livet ur ett hälsoperspektiv. Det är för många människor väldigt svårt att bedöma, och även om man kan bedöma det så förändrar man det inte i alla fall av massa olika skäl. Kanske man struntar i det, vissa saker, för att man tycker att det skulle vara tråkigt. Man fortsätter med det man tycker är roligt och äter den mat som
men det finns någon slags tendens till minsta motståndets lag på något sätt hos oss.
Ja, det är precis det jag menar. Men vad tänker du, vad kan vi göra för att ändå göra skillnad där så att folk faktiskt ändrar sig?
Så jag tror ju att det är lätt att fastna i kunskapsträsket, att det handlar om att folk saknar kunskap. Kunskap är viktigt, men tar den bara en bit på vägen. Det är klart att vi som jobbar med folkhälsa måste jobba med informationsdelen av levnadsvanefrågorna. Men mycket handlar ju också om att skapa förutsättningar på samhällelig nivå för att folk ska kunna leva hälsosamma liv. Därför att mycket av hur samhället är uppbyggt nu understödjer kanske inte en hälsosam livsstil alla gånger. Jag tänker på och röra sig och sådana där saker och utbudet av ohälsosam mat och så.
Men de praktiska förutsättningarna för att göra det, vad skulle det vara för någonting?
Alltså jag tänker att det handlar om samhällsövergripande, liksom, åt det mer politiska hållet, att se till att världen är en plats som är byggd för fysisk aktivitet till exempel, att man underlättar för det och aktiv transport istället för passiv transport, att matpriserna är på ett sätt så att man liksom lätt kan välja rätt. Alltså den typen av stora grejer.
Men det skulle innebära ganska omfattande politisk omdaning av samhället. Alltså hur är det med sockerskatt och fettskatt och sådana här grejer? Vad tänker du om det?
Ja, det finns väl, det är väl just sockerskatt har inte sett min supermycket. Det är väl omdiskuterat och har ju lagts upp på lite olika sätt i olika länder. Men jag tänker man får nog ge det lite tid att lära sig av de som faktiskt har testat på den nu, vilket upplägg som eventuellt fungerar bäst och vilket som är mest effektivt.
Du säger att det inte understöds, men större delen av landet är väl ändå små hålor, höll jag på att säga, men små ställen där jag är uppvuxen i en liten by eller ort där alla gick och spelade fotboll och
precis, och det kan väl hända att det ser ut så på många håll. Men jag tror att människor är i flockdjur. Alltså vi gör ju som folk runt omkring oss gör. Så om alla i byn spelar fotboll och det är det utbudet som finns, då kommer man ju såklart spela fotboll. Men om det inte är någon som gör det och det liksom pågår andra typer av saker som inte hjälper folks hälsa, då kanske man
vad jag menade var, för jag förstår på min producent, rätta mig omedelbart, så är det stämmer inte längre, folk i storstäder rör sig mer. Och det är egentligen stärker min poäng, för min poäng är någonstans att även om då folk i storstäder rör sig mer, så är det ju besvärligare att röra sig i storstäder. Så det handlar ju inte bara om, rätta mig om jag har fel, men det handlar ju inte bara om vad som finns tillgängligt, utan det måste ju finnas andra aspekter.
Det handlar ju om många saker såklart. Det handlar ju om kunskap och det handlar om tillgänglighet. Och det handlar också jättemycket, tror jag, om att man gör som de närmaste en gör när det gäller levnadsvanor. Om alla runt omkring en röker, då är det ganska sannolikt att man själv kommer börja röka. Om ingen röker och man aldrig ser någon som liksom lyfter upp en cigarett, då är det ganska osannolikt att man kommer göra det, till exempel. Och jag tänker att det gäller nog ganska mycket för levnadsvanor.
Men det är ju jättebra, för att det är väl så att folk röker ju mindre och mindre, så det kanske är ett självsanerande problem. Folk dricker ju mindre och mindre också.
Ja, precis.
Vilket är ju lite spännande med tanke på att man hävdar att det är regleringar och sånt här som styr det där. Men vi har ju mindre regleringar idag, och tittar man på statistiken så dricker vi klart mindre. Och framförallt den unga generationen dricker ju mycket mindre än vad vi gjorde när vi var unga. Eller jag var i alla fall.
Ja, några lätta raka svar, det kommer du liksom inte få på de här komplexa frågorna om varför vi lever som vi gör. Men jag tror på att ändå behålla samhällsperspektivet och lägga liksom lagom mycket, om jag får uttrycka mig så luddigt, på individen.
Ja, det var luddigt. Vad innebär lagom mycket?
Alltså, det är klart att man inte kan frånta människor liksom deras agens. Det är klart att människor, att vi måste ha tilltro till människors förmåga att göra hälsosamma val och liksom ta ansvar i sina egna liv. Men man får också vara ödmjuk inför att vi lever i ett samhälle och vi påverkar samhället och samhället påverkar oss. Och det där kan man inte ställa sig utanför, utan har man ett samhälle som liksom understödjer bra levnadsvanor, så tror jag att det kommer ge stor effekt. Jag lyssnade på en fetma-obesitas-läkare som jag tyvärr har glömt namnet på för ett tag sedan, som sa, de upplevde att hela samhället var liksom obesitogen, var ett ord som hon använde. Att det liksom, det är utbudet
främjar fetma.
Ja, det främjar fetma, ja, precis. Att det är svårt. Man måste som individ vara väldigt aktiv för att hålla sig från övervikt och fetma. Därför att de flesta av oss har väldigt stillasittande jobb. Vi rör oss inte så mycket på vår fritid. Vi hinner liksom inte med det i livspusslet.
Och kalorier är billiga.
Ja, exakt. Så att balans mellan individuell agens och verkligen förstå att människor lever i samhällen som de blir väldigt påverkade av, såklart.
Men om man hårdrar det här, alltså det här skulle ju innebära, om man nu tänker att vi vill göra en skillnad på riktigt, det skulle innebära enorma politiska förändringar. Vad tänker du, Birgitta, vågar ni göra det?
Ja, hälsa är ju, health is wealth. Alltså, ska vi få ett välmående samhälle, då måste vi också ha hälsosamma människor, för annars får vi inte det. Och då menar jag också andligen, därför att just utmattningsdepression är faktiskt den största sjukfrånvaroanledningen i Sverige idag. Så att jag tror att det är ju inte bara det här gamla vanliga liksom, utan jag tror att man måste ha en inre motivation också till livsstil. Och det tror jag att många ungdomar har. Många ungdomar väger till exempel att vara vegetarianer. Därför att de menar att det är mer solidariskt med övriga världen. Så att man kan ju se en del livsstilsförändringar ändå i samhället. Och sen så ska vi också, en annan faktor är ju den nya tekniken som gör att vi kan faktiskt följa vår egen hälsa på ett mycket mer lätt sätt än vad man kunde göra förr. Så att det finns ju mycket ljus i den här tunneln, tycker jag. Men en, där måste jag erkänna att där har jag funderat på det här med sockerskatt. För det är ju faktiskt någonting som politiker kan fatta beslut om och som har, man också har gjort. Och när den förre EU-kommissionären Andriukaitis så frågade jag honom för hälsa då. Tycker du att länderna ska införa sockerskatt? Och då svarade han ja. Men där förstått, är vi inte riktigt
nej, än. Men jag har ju förstått att det har varit ganska, jag förstår utifrån den här diskussionen vi har haft tagit upp ämnet tidigare att det är lite tveksamma resultat eller, på det här. Det har inte riktigt haft den effekt som man har tänkt sig.
Nej, och det är väl kanske det orsak till varför Sverige inte har infört det. Men Norge har ju gjort det, så att vi får väl följa och se vad som händer där. De har ju...
Norrmännen åker till Sverige och köper godis.
Ja, det är väl bra för Sverige.
Vi ska se till att de har sockerskatt i Norge, Finland och Danmark och alla omgivande länder.
Jag bara refererar till han som var den tidigare EU-kommissionären han, när det gäller hälsa. Han är läkare själv och han tyckte det var en åtgärd för att förbättra levnadsvanorna i Europa.
Mm. Vad säger du, Hans?
Om jag skulle först vilja kommentera på det som ni diskuterade, vad politikerna kan göra. Ja. Och då tänker jag att Cancerfonden släppte en rapport i morse när det gäller delaktighet till cancerscreening, cancerscreening. Och den visar ju att det är stora skillnader mellan socioekonomiskt utsatta områden och då kvinnor framförallt med... högre utbildning och högre inkomst screenas i mycket större utsträckning än de med lägre inkomst och lägre utbildning. Men det här gäller ju inte bara screening. Vi tittar vi på vaccinationstäckningen nu till exempel så ser vi samma sak. Och det här gäller ju också levnadsvanor.
Vi återkommer ju det, till det på den hela tiden. Det gäller ju egentligen allting. Det gäller kosthållning, det gäller motion, det gäller alltså, det mesta.
Så det där ser vi ju en stor del. Och kan man göra riktade insatser och förstå varför det är så här, då tror jag man kan komma långt faktiskt. Mm.
För jag har en annan tanke kring det där. Det är att faktiskt det ligger i linje med det. Man pratar väldigt mycket om förebyggande arbete och beteende i Sverige. Då har man ju väldigt svårt att vilja göra just det här som vi gör nu. Peka ut grupper. Och då säger man till folk att alla ska dricka lite mindre, som vi sa tidigare, och alla ska äta lite mindre salt. Blir det inte väldigt svårt? Är inte det ändå ett av problemen att det blir svårt att driva ett förebyggande arbete om man inte är tydlig i den här förutsatsen? Att det här, för tittar man på folkhälsoenkäter så där ser man ju att hälsan går ju upp för alla, utom möjligen då undantaget psykisk hälsa. Så blir det bättre och bättre och bättre. Men det finns fortfarande den här gruppen som vi faktiskt kanske skulle fokusera på när det gäller preventivt arbete. Vad tänker ni om det?
Nej, men jag håller
Ellen
med.
Också, du får gärna
Ellen,
med.
Du får komma in, men jag håller verkligen med. Vi måste ju göra riktade insatser när det gäller kommunikation, information och förstå varför vi inte når ut till de här grupperna. Det jag känner mig ett övertygande.
Det håller jag med om, Hans. Och jag tror att jag tycker inte att vi är så kanske rädda för att berätta vilka grupper det är som har halkat efter. Eller det är inte min bild i alla fall. Sen så tycker inte jag att det finns någon poäng med att liksom name and shame på liksom individnivå. Men på gruppnivå tycker jag ändå att det finns, i alla fall när man snackar politik och lite liksom beslutsfattande så där, så upplever jag att det finns en stor medvetenhet om att alla inte har fått ta del av de här förbättringarna i hälsa som vi har sett i befolkningen i stort. Jag delar inte riktigt din bild.
Nej, jag menar inte att man inte... Jag menar, i den här podden har vi i 2,5 år pratat om det här. Nej, men det gör man i andra sammanhang också. Min poäng är väl lite mer att alla... Eller det tenderar att vara direktiv som kommer och de gäller ofta alla. Alla ska dricka mindre. Alla ska äta mindre salt. Alla ska göra... Alltså, när det här är egentligen ett problem som man kanske måste vara ännu mer... Det är jättebra att man... fokusera lite på de här grupperna. Man måste när det kommer även till, ska vi säga, råd gå in kanske all in på att ja, men vi skiter i den här majoriteten på 70%. De behöver inte ha några råd överhuvudtaget. Vi går in på de här 20, 10, 20, 30% som, där det då kan variera vid hur stor den gruppen är. De skulle ha det. Men Birgitta vill komma in och kommentera också. Du ska få komma
ja, alltså jag tror att vi måste ju, och vi vet väl att vi lever i ett mångkulturellt samhälle i Sverige idag. Och då gäller det ju att titta på länder som har jobbat med andra kulturer. Jag vill ge ett konkret exempel. I Belgien, när det gäller bröstscreening, så fick man inte de marokkanska invandrarna. Och då lät man istället att de som hade parabolantenner och sådär, alltså få den informationen från Marocko istället. Att gå och screena bröstcancer, för bröstcancer och sådär. Så att jag tror att man måste tänka, hur kan vi bäst nå de grupper som vi inte når? Och då är det ju många gånger de som inte har svenska som första språk. Så att och sen så tror jag också att man kan göra som man gjorde också i Belgien, att man när det gällde att vaccinera sig, det har ju varit mycket större motstånd kring vaccination på vissa ställen i Europa, då använder man influencers. Det är alltså en helt ny grupp som inte kanske fanns på...
Men det gjorde man ju i Sverige också. Då använde man influencers, men det var influencers som inte direkt, i alla fall om man åkte tunnelbanan i Stockholm, så såg man att jag tror nog att de här ensamstående mamman från Marocko eller vad det är, struntar i Jonas Gardell och de här personerna. Det var liksom fel influencers, förstår du vad jag menar?
Jag kan bara kommentera där också, Birgitta. Vi har ju inom RCC arbetat framförallt i Stockholm, Region Stockholm-Gotland, med hälsoinformatörer. De kan många språk, det är olika åldrar. Och de når fram på ett helt annat sätt till befolkningen i de här områdena än på något annat sätt. Det har funkat.
Ja. Men jag tror att det är viktigt att man tänker att det här är vårt ansvar. Att vi från samhälls- och hälso- och sjukvårdshåll tänker att det är vårt ansvar att folk ska komma till oss. Och att vi anpassar vår kommunikation och våra riktade insatser därefter. Snarare än att vi tänker, men varför kommer de inte då? Utan att man liksom lägger det på sig själv. Att vi har ett erbjudande som vi vill att alla ska kunna ta del av. Att man landar i att så här, de är svåra att få tag i, men det är kanske vi som är svåra att få tag i.
Jag kan faktiskt säga att i Tjärna Ängar i Borlänge så gick man och knackade dörr, regionens personal. Så att det är helt riktigt som du säger, att man får ha också uppsökande verksamhet.
Ja, vi måste nå ut med betydelsen av en livsstilsförändring. Vad betyder det för individen, så att säga, när det gäller kanske minskad risk för sjukdom?
Det låter som de där 3% av pengar som, eller 2-3% som går till förebyggande arbete är lite väl lite i förhållande till...
Men jag tycker det är jättebra att du tar upp det, David, och det är en fråga direkt till Birgitta, för det här är ju politik. Hur mycket pengar ska vi investera i prevention? Och Ellen och jag pratar mycket om det här, och vi lägger idag cirka 3% av vår sjukvårdsbudget i Sverige på preventiva åtgärder. Och det var en artikel i DN för några veckor sedan där 4 professorer från KI sa att ökar man det här med 1% så kan man förhindra 10-20% fler kroniska sjukdomar. Och det är klart att det är ju väldigt lite.
Och om man bara lägger pengarna på rätt saker, vill säga.
Ja, men precis. Ja.
Kanske inte fel influencers i tunnelbanan. Så säkert jag hakar upp mig på det, men det kändes väldigt löjligt.
Nej, men så kan det vara. Men jag tänker att varför kan vi inte ta i lite till? 3%, varför skulle vi inte kunna lägga 5-10% eller mer av vår sjukvårdsbudget på att förhindra? För den sjukdom som aldrig uppstår är ju den bästa sjukdomen, så att säga.
Birgitta?
Ja, som sjukvårdspolitiker så kan jag då säga att man kan ju ersättningsmodellerna väga in sådana faktorer. Till exempel rökning har vi som, jobbar man med det aktivt ute på i primärvården, vårdcentralerna, så får man pengar för det också. Det där kan man ju utveckla, för jag tror alltid money talks. Det är viktigt. Och sen att man, det var någon som berättade kanske på skoj att en kinesisk läkare fick betalt hur många friska han hade och inte hur många sjuka, för sjuka är ett misslyckande. Nu kan vi inte gå så långt, men jag tror ändå inställningen...
Att ett utfall, ett positivt utfall snarare än en diagnoskod kanske skulle kunna vara... en väg att gå, att man funderar på hur går det för den här patienten. Eller det kan man i alla fall diskutera, att är det diagnosen som ska ge klirr i kassan eller är det vad som händer med patienten sen kanske?
Det kan absolut vara ett sätt att se. Det är intressant. Men sen vill jag ändå säga att 1177, det är ju ett fantastiskt instrument där man hjälper till egenvård. Det vi är unika med detta. Jag har pratat om detta ute i Europa och 1177 är fantastiskt. Så att, vill man så kan man söka information själv. Och jag kan tycka ibland att den egna individen måste också söka kunskap. Och vi vet ju att kunskap är ju det bästa i de här, eller många gånger, det är ju viktigt när det gäller prevention. Det är att man vet.
Men jag tycker också, om jag får bryta in bara kring 1177, jag tycker också 1177 är fantastiskt och bra och något som vi jobbar mycket med inom RCC också. Det som man har sett, det jag har hört från de som jobbar med 1177, är att folk söker inte information om hälsa och friskvård i jättehög utsträckning, utan man hamnar där när man är orolig för något symptom som man redan har. Så där tror jag att man kanske skulle behöva jobba med lite branding kanske, för att 1177 ska bli platsen att söka även hälsoinformation och inte bara sjukvårdsinformation eller sjukinformation.
Vi har ju ett annat bra instrument också, Ellen, som RCC har tagit fram, och det är ju cancerpreventionskalkylatorn. Och det här riktar sig då till bland annat till beslutsfattare, och där tittar man på övervikt, riskbruk av alkohol och fysisk aktivitet och daglig rökning. Och där kan man där kan man simulera och titta, om jag sänker nu i befolkningen den dagliga rökningen med 1%, så ser man utfallet, hur mycket pengar man sparar och hur många cancerfall man sparar. Och den där finns på cancercentrum.se. Det är ett fint
skulle
instrument.
Skulle inte den in på 1177 då? Ja. Eller man skulle ju ha en för person, den enskilde personen, där man gjorde något motsvarande individuellt. Hur kan jag minska risken för cancer personligen som skulle ligga på 1177?
Det skulle man kunna tänka sig.
Ja, då skulle jag vilja rekommendera Europeiska kodexen mot cancer, den webbsidan som IARC har publicerat. Man får inte sådana där siffror med riskminskning i procent sådär, men man får mycket bra matnyttig information om just cancer och cancerriskminskning för individer.
Men kunde man inte lägga in den på 1177 då?
Det finns ju en hälsoskattnings liknande för hälsoskattning generellt också. Men man skulle kunna tänka sig det. Här är det olika åldersgrupper, så man kan ju nästan komma ner på individnivå. Man mellan en viss ålder. Så.
Men hur många går in på 1177? Hur många använder sig av det här? För det är också, det är lite som det där tjäna ängar, knacka dörr. Om vi har massa bra instrument, men hur mycket används det?
Just när det gäller covid så såg man ju att när frekvensen ökade på 1177 så fick man också ta emot fler i vården. Så man kunde alltså kalkulera hur många det var som skulle komma in och testa sig utifrån hur många som gick in och tittade på 1177. Så nog används den i vården.
Ja, jag ifrågasätter inte att det används. Jag bara tänkte, vad är bortfallet? För återigen, den här gruppen som hela tiden vi inte når. Är det inte de som inte är på 1177 också? Eller går in där?
Ja. Det skulle jag ju tro att det är. Det är inte alla sidor där som är översatta till exempel till flera språk och så. Men det får man nästan fråga Inera om vad de har för data på det. Men det är min gissning i alla fall att det kanske är de vi redan preach for the choir lite grann, tror jag.
Ja, för det är lite det som är min återkommande fråga. Men okej. Okay. Men för jag har inte kommit in på hälften av det jag tänkte prata med om det, som vanligt.
Nej,
kan
jag
säga.
Kommer behöva lägga på här alldeles.
Ja, det var jättetack för att du tog dig tid.
Ja, tack snälla.
Innan du lägger på, vad är de viktigaste råden du kan komma med här när det kommer till cancerminskning?
Till vem? Till en individ? Till
en individ.
Ja, då det absolut viktigaste du kan göra för att minska din risk att drabbas av cancer, det är att inte röka eller sluta röka. Drick inte så mycket alkohol, gärna inte alls, men om du dricker inte så ofta och inte så mycket per gång. Rör på dig varje dag helst och se till att hålla en hälsosam kroppsvikt och bränn dig inte i solen.
Det låter som vi har hört det där förr.
Ja, det är bara det där.
Mycket präktiga råd. Och om vi då säger att det här är en podd som har ett harm reduction-perspektiv då.
Ja.
För om man då dricker väldigt mycket starksprit, är det bättre att byta till öl eller vin eller något sånt där? Eller?
Alltså det är liksom, det är etanolen som är cancerogen, så att det spelar ingen roll vilken slags alkohol, utan det handlar om liksom hur många gram alkohol. Så att,
men jag tänkte muncancer i alla fall, då får du väldigt mycket alkohol i munnen på en gång. Det har ingen betydelse.
Ja, alltså det är hur mycket man dricker, både liksom hur mycket man dricker per gång och hur ofta som spelar roll. Men typen av alkohol är, det är liksom, det är inte typen av alkohol som spelar roll, utan mängden så att säga.
Ja, men man kan dricka normalt i alla fall.
Ja, det, jag vet inte vad du menar när du säger normalt. Det är väl där
det har, som inte är riskbruk, som inte är klassat som riskbruk.
Nej, men även de lite tunga instanser som World Cancer Research Fund och IARC, som är Världshälsoorganisationens cancerforskningsorgan, de säger så att för cancerprevention är det bäst att inte dricka alls. Och om du dricker, drick lite och inte så himla ofta. Så kaxiga är de. Men det här är väl den levnadsvanan som jag tycker är mest kontroversiell att prata om. Och där
det låter lite prusseluskigt för mig.
Ja, jag förstår det.
Ah, ja, men det är väl bra. Man får ju säga det. När det gäller cancer så är det så. Tack så jättemycket. Du får gå tillbaka och ta hand om barn. Hej.
Ja, vi hörs. Hej.
Om ni inte får svara exakt det som Ellen har sagt, finns något att tillägga vad gäller råd i det här sammanhanget?
Alltså det man kan tillägga, tänker jag, det är ju, det vi inte har diskuterat, det är ju att skydda sig för infektioner. Och då vet vi att vaccin mot HPV för att förhindra livmoderhalscancer, men även vissa mun- och halscancer är ju ett effektivt sätt.
Vi tror och HPV är humant
ett virus. Som ger upphov till cancer. Och här vet vi att om vi skulle vaccinera nu intensivt under en period, så finns det de som säger att då skulle vi till och med kunna utrota livmoderhalscancer.
Så det finns egentligen ingen annan orsak till livmoderhalscancer, eller?
Nej, den orsaken är ett virus.
Alltid. För många cancerformer kan ju, alltså cancer har ju olika orsaker, men i det här fallet så är just livmoderhalscancer
ett virus.
Alltid ett virus. Det finns inga undantag från det.
Alltså det finns ju alltid undantag, David. Så att, men det är HPV, ja. Alltså, och den finns i olika former.
Ja.
Så det är inte ett virus, utan det är många virus. Mm. Man har sagt att det nummer 16 och 18 har stor betydelse, men många andra HPV-virus också. Mm.
Så det är ju viktigt, men det är också, det är inte bara det enda infektionen, det måste finnas andra infektioner som är, det här är ju klockrent samband.
Hepatit B är en annan.
Ja. För levern.
För levern. Mm. Och utveckling av levercancer. Så att det är ett annat sätt.
Ja, hur är det med miljögifter?
Jo, men precis. Och då blir det mycket svårare, men vi har radon i husen till exempel, som man ska då, som kan vara carcinogent. Mm. Luftföroreningar, kemikalier.
Hur mycket radon har vi i husen idag?
Jag vet faktiskt inte, men jag vågar inte svara på det. Vet du det, Birgitta?
Det finns ju ett krav på vad husen får innehålla, och där har ju också man hjälpt till från myndigheternas sida, att man kan göra mätningar, och sen kan man ju då också justera så att man får bort radonet i huset. Och det finns ju skattemedel för att man får hjälp med det när man bor i till exempel blåbetonghus.
Så det kan enskilda individer bara fokusera på och ansöka om medel för?
Åtminstone har det varit så förr, vet jag. Jag bor i ett sånt hus där jag vet att man gjorde den insatsen, för det var för höga halter av radon i det huset.
Ja. Okej, Birgitta, nu får du den otacksamma rollen att avsluta efter att nu får du inte upprepa det som Hans och Ellen har sagt här. Har du ytterligare grejer?
Nej, alltså jag försökte ju komma in här och få säga någonting om arbetsplatserna då. Alltså att det är ju många som faktiskt har blivit sjuka, och inte minst i kärnkraftsolyckor och så där vet vi ju att det är folk som har fått cancer. Så att det är ju viktigt att vi håller högt arbetsplatsernas hälsosamma inverkan. Och där har ju EU också börjat titta på skadliga ämnen och gå på djupet på det, så att vi får någon likare i EU. Vilka ämnen är det som är skadliga för hälsan eller inte? Så att EU-samarbetet är bra, menar jag, för hälsan. Att vi arbetar tillsammans för att minska de skadliga inverkan på vår hälsa.
Så det inte blir som de här olika råden när man är gravid, som de ser helt olika ut i alla olika EU-länder, så man ingen tror på någon av dem, som det var tidigare.
Ja, jag kan inte just säga, men jag vet, jag kan bara säga vad jag vet, och det är att man tittar på miljöfarliga ämnen. Och en annan sak som vi inte har varit inne är ju egentligen behandling och mediciner och så. Och det har ju också EU skapat EMA, som är då en organisation som tittar på vilka mediciner som ska vara. Det är också viktigt att man har någon typ av myndighet som tittar på vad är det som är skadligt eller inte, och som har ett lite större perspektiv än ett enskilt.
Det blir ju lätt så här, man får ju liksom nästan andas djupt i fyrkant och cirklar och allt vad man gör här, för det är allting, livet är sammanfattningen, liksom livet är farligt, allting är farligt, och det får inte bli så för det är det som är min poäng. Om vi nu ska varna för några grejer, det är rätt bra att varna för det här ska du, som Ellen gjorde, hon hade ju den tacksamma uppgiften, varna för rökning och inte dricka för mycket och så här. Men i övrigt kanske man måste ju slappna av också.
Absolut, eller? Jag menar, vi vet ju att stress är ju inte heller bra och psykisk ohälsa, va? Så att det vill vi inte bidra till på något sätt.
Och så är bastu bra.
Det är fortfarande väldigt bra.
Ja, men livet i sig innebär ju en risk. Och att inte leva med det är ju inget liv. Alltså det var faktiskt Ingmar Skog som hade ett sommarprat i somras om äldre människor. Och jag tyckte han slutade det programmet så fint. Alltså att leva ett liv utan risker, det är ju inget liv på något sätt. Jag menar, bara gå ut, man brukar ju ta det enkla exemplet att man går ut på gatan och kan bli ihjälkörd.
Ja.
Ja, alltså vi lever med risker, och det som är det bästa tycker jag med EUs cancerplan, det är ändå att man har en strategi och man säger vad är det som gör att vi kan minimera riskerna, vad är det som är bra för Europas befolkning så att vi kan leva ett mer hälsosamt liv. Och sen får ju varje enskild individ göra riskbedömningar. Och det är klart att kunskap då är ju jätteviktigt. Ja. Det vet vi ju, va? Så att sprida kunskap är viktigt och tala sant. Alltså, vad har vi för forskning kring det här? Och säga det.
Och ingen skrämselpropaganda, för det är ingen som går på, utan bara det här är det som gäller.
Ja, var tydlig med det. Alltså, du frågade ju just det med livmodershalscancer. Ja, det är ett virus. Och hur får man ett virus? Ja, om man har oskyddad sex kanske.
Ja, om man inte är vaccinerad.
Ja, precis.
Då kan man ha oskyddad sex.
Ja, alltså, bara vi talar sanning, det vi vet. Sen kan ju inte människan allting heller.
Nej.
Så att det får vi också vara ödmjuka. Men vad vi vet idag, så är det de här faktorerna som gör att man får cancer. Och den kunskapen ska vi sprida till hela EU. För att när Hans och jag har träffat andra kollegor från andra länder, så säger de faktiskt att Sverige ligger väldigt långt fram. Och det gör vi. Och då är det vår uppgift att sprida de goda exempel som vårt land har kommit fram till.
Snus till exempel.
Där är ju inte de lärde överens. Det är ju det som är snusets problem.
Tack för att ni kom. Det var otroligt spännande.
Tack för att ni lyssnar på podden Hälsa för ohälsosamma. Jag heter Bengt Hedlund från Convenience Store Sweden, och det är vi som gör det här möjligt. Gå gärna in och mejla david.eberhardt@hälsaforohälsosamma.se. Gå också gärna in på vår hemsida hälsaforohälsosamma.se.